Denna arbetsrättsspecial sponsras denna vecka av fackförbundet ST. Så Dagens Juridikpodden säger stort tack till fackförbundet ST.
Hej och välkommen till Dagens Juridikpodden. Idag handlar det helt om arbetsrätt. Och i studion har vi en specialist på området. Det är Jenny Lundberg. Hon är advokat vid Hannes Snellmans advokatbyrå. Specialist partner and head of employment, alltså arbetsrättsspecialist. Välkommen Jenny Lundberg.
Tack snälla.
Hur ser det ut här med HR-funktioner i svenskt näringsliv? Hur ser vikten av en bra HR-funktion ut egentligen?
Det är en jättebra fråga och en fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Av den enkla anledningen att i vårt dagliga jobb så interagerar vi som allra mest med HR-funktioner på de bolag som vi jobbar med. Oavsett vilka frågor de kommer till oss med, om det är mindre omorganisationer, en one-off-fråga om pensioner eller vad det nu kan tänkas vara, så ser vi att en stor faktor i hur de kommer lyckas med sitt uppdrag är hur stark HR-funktionen är. Och med det menar jag att bortsett från att det måste givetvis vara rätt person på rätt plats. Och de allra flesta som vi har att göra med har ju en alldeles fullgod utbildning och kompetens och erfarenhet. Men de måste också ges de verktyg som de behöver för att inom en organisation funka och ta den rollen som de är där och sätta.
De är ju alltså specialister på just HR. De är inte bolagsjurister primärt utan HR-chefer. Hur ser kunskapen ut? Du säger det att de är duktiga och välutbildade på det området. Men hur ser kunskapen inom just arbetsrätten ut för den här typen av HR-chefer då, som inte är jurister?
Den varierar väldigt mycket. Och arbetsrätt är ju ett oerhört komplext och snabbrörligt område. Och man kan inte förvänta sig att man ska kunna vara helt och fullt uppdaterad hela tiden på det som sker. Men min uppfattning är att den är förhållandevis god. Där vi ser stora skillnader är just där på företag där man inte har satsat på sin HR-funktion. Till exempel företag med bas i andra länder som kanske har en generalistfunktion i ett annat land som förväntas också hantera svenska HR-frågor. Och det blir ju problematiskt eftersom den personen ju normalt sett är utbildad i de lagar och regler som gäller för det landet. Men försöker tillämpa dem i Sverige. Och där ser vi lite av en uppförsbacke.
Och hur går det? Svensk arbetsrätt skiljer sig i ganska stor omfattning från många andra länder. Inte minst inom EU så vet jag känner till. Va? Hur fungerar det att försöka ha en HR-funktion som inte kan och sitter mitt i Sverige kan den svenska arbetsrätten?
Det är svårt av två skäl. För det första som du är inne på så arbetsrättsreglerna är väldigt olika. Och som vi lite raljant brukar säga, det är inte så svårt att göra rätt, men det är dyrt att göra fel. Och det krävs relativt lite för att man ska hamna snett i en process som är påbörjad. Och där gör de oftast det eftersom de har en annan ingångspunkt. Den andra biten, varför det är svårt med en HR som inte är fysiskt på plats i Sverige, är att HR är också dels en kulturbärare, men också den främsta funktionen för medarbetare att vända sig till om de har någonting som de vill dryfta. Och finns det inte en stark HR-funktion på plats så bidrar det till en tystnadskultur. Och en tystnadskultur som vi har ägnat många år och mycket tid åt att envist debattera att vi inte ska ha. Och det är ett problem.
Du säger här att det är ett väldigt brett område och ett område som har kommit in i arbetsrätten och blivit en ren HR-fråga de senaste åren. Det är ju GDPR, alltså dataskyddsförordningen som den också heter på svenska. Hur kunde det här bli en HR-fråga? Någonting som egentligen är IT-rätt i grund och botten?
Det är i allra högsta grad IT-rätt och det är intressant och spännande utifrån många aspekter att det på så många bolag har blivit en HR-fråga. Jag som hade förmånen att få jobba med dataskyddsfrågor långt innan GDPR blev aktuellt hade nog en uppfattning om hur relativt dåligt förberedda de flesta svenska företag var för GDPRs inträde. Det många gjorde, vilket ju var helt rätt approach, det var ju att fundera på var är våra största problem, var är våra största exponeringar inför att GDPR träder i kraft. Den analysen landade ofta i att man fokuserade av förklarliga skäl på kunddata och kanske företrädesvis om man har konsumenter som slutkunder. Vilket gjorde att HR-datan, som ju är fylld med känsliga personuppgifter och saker som absolut inte kan hanteras på vilket sätt som helst, den blev eftersatt och bortprioriterades när många företag skulle täppa igen sina största hål inför GDPRs tillkomst. Och när man sen insåg att en stor bulk av den datan som man faktiskt har att göra med är anställdas personuppgifter, då kopplades HR in.
Det är lite intressant det här ur flera aspekter, därför att GDPR kom som någon form av nästan kalldusch in på svensk arbetsmarknad och svensk näringsliv överlag. Va? Och man fick plötsligt väldigt brådis då med att både utvärdera och revidera vad man hade i sina datalagringar. Men tidigare hade vi ju personuppgiftslagen som till stora delar korresponderar med GDPR. Var man inte medveten om att det fanns lagstiftning på området tidigare? Är det så att säga risken för sanktionsavgifter och skadestånd som har drivit fram GDPR-hysterin, om jag får uttrycka mig så?
Jag tror att det är precis därför. Jag tror att det fanns en medvetenhet om att det fanns en lagstiftning. Och som du säger, personuppgiftslagen var inte väsensskild i sin grund från GDPR. Du var fortfarande skyldig att veta vilka personuppgifter du hade och hur de hanterades. Men sanktionerna såg helt annorlunda ut. Allmänintresset för hanteringen av datafrågor var väldigt begränsad och det fanns ingen politisk fokus, och det är den stora skillnaden.
Hur ser då frågeställningarna ut ifrån era klienter här på Hannes Snellman? När dina klienter hör av sig och hörde av sig i samband med ikraftträdandet av GDPR, vilka var de vanligaste frågeställningarna som rörde arbetsrätten och inte kundrelationer?
Den vanligaste frågan som rörde arbetsrätten var nog frågan som rör dels kompetensdatabaser, det vill säga många företag vill av förklarliga skäl veta vilka bakgrunder deras anställda har. Centraliserade HR-system, det vill säga man samlar information om anställda från flera olika länder på ett och samma ställe. Hur funkar det? Samtyckesfrågan givetvis, det vill säga man har ju sagt att man kan i princip inte ge samtycke till behandling av personuppgifter när det rör anställda, och då måste man hitta en annan grund, och då är frågan vilken grund blir det?
Har den här första ruschen nu lagt sig lite grann? Kan du berätta lite grann om hur det känns på GDPR-fronten där ute på arbetsmarknaden och på HR-chefsnivå?
Jag tycker inte att den främsta ruschen har lagt sig. Tvärtom tror jag att den har kommit in i en andra andning i så mått då att folk krattade manegen så gott de kunde inför GDPRs ikraftträdande. Och därefter höll man andan lite grann för att se, dömdes de där jättehöga böterna som alla pratade om ut? Och sen när man insåg att det började lugna sig lite grann, man kunde kika lite på hur har andra gjort och fortsätta att utvärdera sitt arbete, så tror jag att man nu har kommit in i fas 2, vilket i allra högsta grad innefattar anställdas personuppgifter.
Rättspraxis har ju inte riktigt satt sig på det här området, varken på Europanivå eller nationell nivå. Borde det komma fram lite prejudikat, och hur skulle ni i så fall kunna ha användning av det, ni som jobbar praktiskt med de här frågorna?
Det är klart att vi tycker det, för all typ av osäkerhet är ju ett problem för vilken jurist som helst och för de allra flesta företag också. Det kommer. Det som är svårigheten är väl att det kommer ju på så otroligt många håll. Det är ju hela EU som är basen för de avgörandena och vägledandena, så att det kommer. Men än så länge så är det väldigt skralt, ja.
Du, en annan fråga inom arbetsrätten som är helt aktuell, det rör uppsägningar av personliga skäl. Och i Sverige så har vi ju hyfsat lätt att säga upp folk till följd av arbetsbrist, eftersom arbetsgivaren leder och fördelar och organiserar arbetet. Men när det gäller personliga skäl, folk som har hamnat på en arbetsplats och kanske inte borde vara där utan jobba på någon annan arbetsplats, det är svårt i Sverige. Varför ska det vara så svårt? Eller varför är det så svårt, kanske jag ska formulera mig snarare.
Jag kan nog svara på första frågan, och jag tycker inte att det ska vara så svårt som det är. Läser man lagstiftningen rätt upp och ner så kan man nog få uppfattningen att det inte är så svårt. Däremot så är det så att praxis visar, och den är också otroligt begränsad, att det är våldsamt svårt för arbetsgivare att nyttja den här möjligheten. Vilket skapar en massa olika problem. Dels så skapar det inlåsningseffekter på arbetsmarknaden för personer som är på en arbetsplats där de nog egentligen inte borde vara, stannar för att det är svårt att få en ny anställning, och vi har också regler som säger att anställningstiden spelar roll vid andra typer av omorganisationer inom bolag. Och jag tror att det finns en missuppfattning om att uppsägning av personliga skäl i huvudsak handlar om att någon inte kan sitt jobb eller inte levererar eller har allvarliga samarbetsproblem. Det är inte vår erfarenhet, utan det är många komponenter som spelar in för att en arbetsplats ska flyta på. Och fler branscher är ju beroende inte enbart av kompetens utan de anställdas personliga egenskaper.
Mm. Och när du säger just att det inte handlar om stora samarbetsproblem många gånger, så kanske det snarare handlar om organisationsfrågor eller att den här personen inte på något sätt passar in i den grupp de jobbar eller så. Vad kan man rent juridiskt göra åt en sån sak efter att man kanske har funderat på omplaceringsmöjligheter och så vidare? Innan man då slutgiltigt tar till medlet, nämligen uppsägning av personliga skäl.
Arbetsgivaren har ju ett väldigt långtgående ansvar att försöka dels utbilda men försöka hitta lösningar för att en anställd ska fungera på arbetsplatsen. Och när jag säger anställd ska fundera, så är det att relationen ska fundera, interaktioner med andra anställda men också med kunder och uppdragsgivare. Jag skulle nog säga att de allra flesta företag, även om de uppfattar att de möjligtvis har ett case för en uppsägning av personliga skäl, väljer att inte gå den vägen. Utan den vägen man istället väljer att gå är att man inleder en diskussion med den anställde där den personen erbjuds möjligheten att lämna sin anställning i utbyte mot viss ekonomisk kompensation.
Mm. Och när du pratar om anställningsavtal här, så är ytterligare arbetsrättsliga frågor på tapeten som rör då lojalitetsplikt och kanske i det här sammanhanget konkurrensklausuler i just anställningsavtal. Vad säger du om det? Hur kan man begränsa då anställdas möjligheter att till exempel bedriva konkurrens med sin arbetsgivare eller sin före detta arbetsgivare?
Det är ett område som vi ser en väldigt stor ökning av frågeställningar från våra klienter på. Det vill säga anställda, före detta anställda som har lämnat. Och i och med att man lämnar så rekryterar man både anställda, kunder och i viss fall och eller bedriver konkurrerande verksamhet. Det finns ett bruk av att använda konkurrensbegränsande klausuler i anställningsavtal som är mer omfattande än vad jag tycker att det borde vara. Och varför säger jag så? Jo, för att de i många fall faktiskt inte går att genomdriva. Plus att man ju som arbetsgivare i svensk rätt måste betala för besväret. Det vill säga, vill jag förhindra att en för detta anställd konkurrerar med mig, så måste jag betala för det. Då kan man ju fundera på om det finns andra sätt att skydda det. Till exempel genom värvningsförbud. Det vill säga, konkurrera får en anställd göra, men inte att värva de kunder som bolaget faktiskt har jobbat med.
Och är det verksamt? Alltså grundregeln är väl att lojalitetsplikten upphör ju med att anställningen upphör. Och då är frågan, får man införa en sån klausul i ett anställningsavtal att du inte får värva efter uppsägningen?
Och det får man införa. Den lyder fortfarande under vissa regler. Den måste vara begränsad i tiden och skäl. Och ett värvningsförbud får inte heller vara utformat på ett sätt så att den i realiteten blir ett konkurrensförbud. Och så kan det ju vara med verksamheter som är begränsade eller på mindre orter. Så generellt så är det inga större problem att ha värvningsförbud i anställningsavtal. Och som du säger, lojalitetsplikten gäller ju under anställningen. Och det är ju ofta så att om en anställd har påbörjat konkurrerande verksamhet under sin pågående anställning, så är det ett brott mot lojalitetsplikten. Med det sagt så är det svårt att bevisa. Svårt att som arbetsgivare kanske egentligen få någonting utför i och med att det oftast inte finns viten kopplade till det. Det kan bli bevisproblematik. Så att utifrån det perspektivet så tror jag att ett värvningsförbud är en betydligt bättre väg att gå.
Och det här för oss ju osökt in på det här med företagshemligheter också. Människor som man byter jobb, man flyttar man från företag till ett annat företag. Hur har bolagen koll på det här med företagshemligheter? Och vad bör man veta som anställd om den informationen man besitter om sin nuvarande arbetsplats?
Jag tror att det är väldigt tydligt på många sätt att företag inte har koll på sina företagshemligheter. På flera sätt. För det första så är det väldigt många företag som inte ens känner till vilka företagshemligheter de har. Och om vi knyter det an då till att man ska vara tydligare i anställningsavtalet, så kräver den lagstiftning vi har på området idag att man tydliggör för de anställda vilken information som är hemlig. vilket är ett krav som inte fanns i den tidigare lagstiftningen. Och för att kunna tydliggöra för de anställda vad som är hemligt, då måste man ju själv ha gjort läxan så man vet vad det är man ska skydda.
Men kan man ta något enkelt exempel på vad som skulle kunna vara en företagshemlighet för den som inte vet?
En kundlista till exempel. Och det låter ju väldigt simpelt. Hur skulle en kundlista kunna vara en företagshemlighet? Men det är i allra högsta grad för många verksamheter. Dels existerande kunder, men kanske ännu hellre en lista på önskekunder eller de som man skulle vilja jobba med, eller information om ett särskilt arbetssätt som en kund vill ägna sig åt.
Kan vi komma något sån här nära någon form av legal definition, som det så fint heter på juridiska, av vad en företagshemlighet är? Får den till exempel vara allmänt känd utanför organisationen? Måste den vara hemlig just för att vara en företagshemlighet? Kan du definiera det på något sätt?
Allmänt känd ska den definitivt inte vara. Och precis som du säger så ligger ju den viktigaste punkten i att man har som arbetsgivare, som bolag, försökt att säkerställa att den ska vara hemlig. Det vill säga, i den tidigare lagstiftningen så gällde det i princip att man sa den här informationen som är tillgänglig, den är hemlig. Det funkar inte längre, utan nu måste man vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att folk faktiskt som inte har rätt eller anledning att nyttja den i sitt jobb inte heller gör det.
Var går gränsen till vad som är så att säga mer att betrakta som en generell arbetsmetod eller en viss affärsutveckling inom ett visst område som i sig inte har någon möjlighet till skydd så att säga? Var går gränsen där att man har suttit i en grupp som har utvecklat en ny arbetsmetod eller en ny marknadsföringsmetod eller sådär? Går det att skydda sånt? Kalla det för företagshemligheter.
Det är den gränsdragningsfrågan som man väldigt ofta hamnar i. Det vill säga, en anställd på ett bolag har ju rätt att tillgodogöra sig det egna kunnandet och den egna branscherfarenheten som man har fått med sig. Men som du säger, det finns en distinktion mellan att använda sitt eget kunnande och att använda någon annans företagshemligheter. Så det är nog den, förutom bevisproblematiken i den här typen av ärenden, definitivt den stora knäckfrågan.
Men det här är ju lite spännande, och då kan man ju fråga sig, vad kan hända med mig då som arbetstagare om jag så att säga läcker den här typen av företagshemligheter? Vad kan hända med mig?
Utgångspunkten är ju att man kan bli skadeståndsskyldig i första instans gentemot det bolag vars företagshemligheter man har röjt. I förlängningen finns det även straffrättsliga påföljder, även om de nog är betydligt mer sällan tillämpade.
Men då krävs det att någon på något sätt räknar ut vilken skada det här har inneburit för företaget då. Då är jag skyldig att ersätta det, eller är det enkelt förklarat?
Det är nog enkelt förklarat, men också förhållandevis rätt. En del företag safar upp genom att i sina anställningsavtal också lägga in vitesbestämmelser där man egentligen då har ett förutbestämt belopp som utgår, och sen brukar man också förbehålla sig rätten att kräva ytterligare skadestånd om det är så att den skada som man faktiskt har lidit av överstiger det här vitesbeloppet. Men problematiken ligger som sagt var fortfarande i att man måste visa då ett, att det var en företagshemlighet, att man faktiskt har vidtagit aktiva åtgärder, och sen dessutom då ser det mer att man har lidit en skada.
Vad är kraven på de här vitesklausulerna för en så att säga vanlig anställd specialist som inte har någon förtroendeställning uppe i en hierarkisk högre position så att säga? Det ska vara skäligt på något sätt, eller får det vara hur högt som helst så länge arbetstagaren undertecknar avtalet, eller?
Det får inte vara hur högt som helst, och det finns ju ganska stark marknadspraxis som jag skulle säga landar i att man brukar koppla vitesbestämmelser i anställningsavtal inte bara nödvändigtvis till just företagshemligheter utan även brott mot konfidentialitet i övrigt och IP-bestämmelser och så vidare till 6 månadslöner.
Och det är någon form av maxgräns då i de mest grova sammanhangen kanske? 6 månader.
Maxgräns kanske det nödvändigtvis inte är, och särskilt just då om ett bolag kan visa skada så kan ju givetvis det faktiska skadeståndet bli betydligt högre. Men jag skulle inte säga att man bör sätta mer än 6 månader.
Det du säger här i contrario, det är att en vitesklausul exkluderar inte möjligheten till att få skadestånd om man kan visa skada.
Just det, om man har förbehållit sig den rätten i själva anställningsavtalet.
Jag var tidigare inne på det här, vilken position man har i företaget. Det tycker jag är lite intressant. Hur påverkar positionen både frågan om konkurrensklausuler och företagshemligheter? Om man bortser från att en vd och till och med en styrelseledamot naturligtvis har extremt extraordinära förpliktelser i lojalitet. hur påverkar så att säga, den grad man har, om jag uttrycker mig enkelt, inom företaget, de här två frågorna som rör konkurrensklausul och företagshemligheter?
Just när det kommer till konkurrensklausuler så påverkar det väldigt mycket. För där har vi regler som säger att man måste ändå vara av en viss position inom ett företag för att man ska ens kunna anses omfattas av en konkurrensklausul. Och det är där som jag tror att diskrepansen också ligger på marknaden, i att många bolag använder konkurrensklausuler lite lättvindigt, även för anställda som inte skulle anses ha den positionen. Så där spelar det en väldigt stor roll, och den analysen behöver man göra inför varje situation. Det vill säga, man kan inte ha en anställningsavtalsmall där det ligger i en konkurrensbestämmelse och tänka att den ska funka för alla anställda. För så kommer inte praktiken att, där kommer vi inte landa i realiteten. Men på företagshemligheter så är det lite mindre relevant egentligen vilken faktisk position man har. Däremot då vilken tillgång till de här hemligheterna som man hade och behövde då för sitt arbete.
Man blir lite nyfiken här när du säger att positionen då i många sammanhang påverkar och att man ändå har konkurrensklausuler till exempel i anställningsavtal. Är det en vanlig fråga du får, till exempel att vi har en anställd här nu som vi tycker, eller före detta anställd som har brutit mot konkurrensklausulen, och du rakt upp och ner kan säga men det här är ett villkor som inte gäller därför att han eller hon har haft en position som är inte alls i förtroendeställning till exempel. Berätta lite igen.
Det händer oftare än vad man tror. Det är väldigt vanligt att vår återkoppling till de bolag som vi samarbetar med är just det. Ni må ha konkurrensklausuler i anställningsavtalen, men det är för er en falsk trygghet, för de kommer förmodligen inte kunna användas i domstol. Och då finns det vissa som resonerar som att det kan ha en beteendestyrande verkan på den som omfattas av det avtalet. Och så kan det väl vara, men jag tror också att kännedomen om när konkurrensklausuler egentligen är tillämpliga blir också större. Så många anställda tror jag har sådana bestämmelser i sina avtal, men vet också om att de nog inte kommer vara gällande.
Finns det någon bortre tidsgräns för när det liksom är försvarligt att läcka den här typen av uppgifter? Alltså, kan någon komma efter mig från ett jobb som jag hade för 10 år sedan och säga du har läckt företagshemligheter igår?
Man får väl skilja där på konkurrensklausulerna och företagshemligheterna. Konkurrensklausulerna har ju en väldigt tydlig gräns där man säger att normaltiden är 9 månader upp till 12, och i mer specifika fall möjligtvis då även 18 månader. Men det är fortfarande ganska kort tid efter att en anställning har upphört. När det kommer till företagshemligheter så kommer det i stort styras av vilken typ av företagshemligheter det är. Men det finns ingen skyldighet som är obegränsad i tiden, men den faktiska preskriptionen kommer att styras av vilken typ av uppgift det är fråga om.
När du säger den här tiden upp till 12 månader för konkurrensklausuler, gäller den även värvningsklausuler, eller hur står det till med den saken? Kan man i avtalet stipulera exakt tid för värvningsförbud till exempel?
Man bör stipulera en exakt tid, för annars kommer man nog kunna landa i en definitiv risk att en domstol vid en bedömning skulle landa i att den var oskälig. Och då tror jag att de allra flesta i sina anställningsavtal, om vi tittar på marknaden, brukar landa i ungefär 9 månader på värvningsförbud. Men även här bygger det ju på att man faktiskt har gjort en analys av vad är det för information, vad är det för kunder vi ska skydda. Och hur lång tid är den informationen skyddsvärd? För många branscher är ju väldigt snabbrörliga. Så att ha långa konkurrensförbud eller värvningsförbud, det kanske egentligen inte är särskilt meningsfullt, för informationen är relevant där och då och ändras över tid.
Och om vi håller oss kvar vid just konkurrensklausulerna för ytterligare en frågeställning här som man blir lite nyfiken på. Hur förhåller sig det till ersättningsskyldigheten från arbetsgivaren? Om en person omfattas av en konkurrensklausul efter anställningens upphörande, så måste man då från arbetsgivarens sida ersätta den här personen för att han inte ska få ett yrkesförbud och man måste kunna försörja sig. Kan du kort beskriva vilken praxis som finns på det området?
Du frågade tidigare om vi ofta i återkopplingen till våra klienter behöver säga att de har problem med sin konkurrensklausul av den anledningen att det är fel personer som omfattas. Vanligare är nog att man har använt en förlaga för sitt anställningsavtal eller sneglat lite på andra länder, som ju ofta händer. och missat att ta med just ersättningsbiten. Och då vet vi ju att den definitivt inte kommer att vara gällande. Och i den biten så säger man att man ska ersätta den anställde med upp till 60% av den lön som man hade tidigare. Det vill säga, utgångspunkten är ju kanske inte att den för detta anställd helt saknar möjligheter att ta en ny anställning. Det är ju oftast inte konsekvensen av ett konkurrensförbud. Men däremot kanske man tvingas ta en anställning som betalar mindre än vad man hade kunnat ta om man inte hade omfattats av konkurrensförbudet.
Och det här handlar också om naturligtvis, det är beroende av vilken position du har haft i företaget. Är det korrekt eller?
Absolut. Tillämpningen av konkurrensklausuler är begränsad till individer med förhållandevis seniorposition och med tillgång till information som då skulle kunna vara relevant att skydda.
Du, nu ser vi ju den så kallade generation K som kommer in på arbetsmarknaden. En yngre generation, det finns nya värderingar, det finns nytt synsätt på både livet och inte minst relationen till sin arbetsgivare som inte alls är kanske anpassad eller en del av den svenska traditionella synen på enligt den svenska modellen. Vad kan man säga om den här nya generationen? Hur bör man som arbetsgivare förbereda sig på det här helt enkelt?
Det är väl klassiskt det här att den äldre generationen har svårt att förstå den yngre och kliar sig i huvudet och funderar på vilka värderingar har de med sig in på arbetsplatsen. Vad man väl ser väldigt tydligt i den generation som kommer ut på arbetsmarknaden nu, att det finns flera punkter där de skiljer sig från tidigare generationer. Där man kanske menar att millennials då hade ett starkt självförtroende in i arbetsplatsen och hade en stor tillit till den egna förmågan. Och därigenom hanterade sina arbetsuppgifter och sina kollegor på det viset, så är det snarare att det har vänt i och med generation K som snarare kliver in med en mindre tilltro till den egna förmågan men däremot lägger stor vikt vid bolagsvärderingar och där man tidigare kanske som arbetsgivare har kommit undan genom att profilera sig som någon som gör gott för samhället och skänker pengar till välgörenhet så kommer den här generationen inte nöja sig med att man tar ett socialt ansvar på pappret utan man kommer även behöva visa aktivt och inkludera dem i framtida åtgärder.
Men finns det andra saker som sker? Jag menar, vi är ju ett läge nu där folk byter jobb kanske lite snabbare än vad man gjorde förr i tiden. Folk har andra krav som du nämnde. Man vill gärna jobba för mer kanske då filantropisk arbetsgivare på något sätt. Ser vi någon skillnad i? Kommer vi kanske se fler konsulter i framtiden? Färre liksom fast anställda? Eller vad tror du? Hur kommer arbetsmarknaden förändras?
Jag tror vi ser en ökning av konsulter redan idag. Inte minst inom HR-branschen. Där det finns väldigt många olika typer av konsulter. Som agerar interims HR och så vidare. Och det finns ju också färska undersökningar som visar att redan efter 40 så blir man mindre intressant på den svenska arbetsmarknaden. Vilket i mina öron låter otroligt märkligt. Men 40 är då tydligen en gräns för när arbetsgivare aktivt väljer bort arbetssökande till förmån för yngre som egentligen då har ungefärligt motsvarande kvalifikationer. Och en konsekvens av det blir ju naturligtvis att då blir det ju fler konsulter. För alla kan ju inte sluta jobba efter 40.
Men alltså den konsekvens som blir utav detta, det är att vi i princip går tillbaka till dagsverkarna. De som då arbetar rörelsen för 100 år sedan och ännu längre sedan gjorde allt för att kunna bli av med och instifta de bestämmelser som idag finns i LAS och lagen om anställningsskydd. Är det här, utan att bli för politisk här, men är det önskvärt utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv att vi får den här utvecklingen givet att arbetstagarna inte längre kanske vill vara arbetstagare i samma omfattning som tidigare utan mer konsulter? Hur ser du på detta? Kommer det bli ett virvar för er arbetsrättsjurister?
Det är ju svårt överlag att tala om arbetsrätt utan att det blir politisk, för det är i allra högsta grad en politisk fråga och det märker man också väldigt tydligt när man debatterar de här bitarna, att folk har väldigt mycket åsikter som är tydligt politiskt präglade. Vad jag tror att man måste fundera på är, jag tror inte att arbetsmarknaden kommer översvämmas av konsulter i sig, men många delar av arbetsmarknaden måste bli mer flexibel. Och om vi ser då, vi tar exemplet med att folk mer eller mindre får svårare på arbetsmarknaden redan efter 40 å ena sidan, och å andra sidan så fortsätter vi höja pensionsåldern. Där finns det ju ett glapp som inte riktigt funkar heller. Och där tror jag inte riktigt att man har landat i vad som är rätt väg framåt.
Vi har ju, ska sägas, en tillsatt kommitté som tittar på det här med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden som är tillsatt av riksdagen eller om det är regeringen, jag vet inte exakt, men det finns i alla fall en sån kommitté. Och jag tycker att arbetsrätten har ändå hamnat lite i fokus efter det här januariavtalet, och just nu så pågår det ju förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv och LO och sådär om det här. Är det positivt att det blir ett ökat fokus på arbetsrätten?
Det är jättepositivt att det blir ett ökat fokus på arbetsrätten. Men jag tror att man får vara försiktigt optimistisk inför vad som kan komma av den typen av överenskommelse. För det är politiskt och det är många utspel som görs och det pågår utredningar. Och jag tror att de löften som har getts eller det som har sagts om resultatet av den här överenskommelsen är nog ganska begränsad och får nog inte så våldsamt stor genomslag.
En annan fråga då som man nästan måste ställa när man är här. Hur ser det ut med, alltså, vilka rättigheter har man i juristbranschen? Om jag skulle bli anställd här eller på någon annan av de stora affärsbyråerna, funkar det bra generellt sett?
Det finns nog en uppfattning bland de allra flesta branscher, så även juristbranschen, att vi är unika och har våra egna svårigheter när det gäller tillämpningen av arbetsrättsliga regler och andra saker i vår verksamhet. Jag tror nog inte att det stämmer. Jag tror att vi är ungefär likadana. Organisationer möter, enligt min uppfattning, mer eller mindre samma utmaningar, vilket i stort går ut på att de gällande regler, kollektivavtal eller inte, är inte tillräckligt flexibla för att möta dels för hur den yngre generationen vill jobba, men också att kunna svara mot de förväntningar och krav som ställs från kunder och samhället i stort.
Du, med anledning av den här diskussionen kring just fler konsulter och kanske dagsverkare och sådär, så uppkommer den i Sverige klassiska frågan: hur får man egentligen utifrån ett perspektiv både arbetsrättsligt och dessutom skatterättsligt arbeta på det här sättet med, låt säga att du har en enda uppdragsgivare och fakturerar med F-skatt eller från eget bolag. Hur ser det här ut idag? Det sägs i vart fall att det har skett vissa förändringar de senaste 10 åren. Kan du berätta om det?
Jag skulle nog säga att de förändringar som har skett är nog en ökad medvetenhet om att man kan inte likställa, så att säga, anställning vid konsultande i så mått att det är väsensskilda verksamheter. Och jag tror att vad man tidigare har sett mycket av, att för detta anställda anlitan som konsulter, där det finns en uppenbar risk för att man vid en genomsyn skulle landa i att den här personen är nog inte en konsult utan en anställd. Där har det skett en förändring. Det vill säga vi stöter på färre och färre konsultavtal där man inte har gjort analysen om huruvida det vid en eventuell genomsyn skulle vara anses som en anställningsrelation eller inte.
Tror du vi ser att de här bolagen som är väldigt stora och erbjuder konsulter till väldigt många företag, jag ska inte nämna några namn, men att den typen av bolag kommer att bli fler och fler och större, alltså de som rekryterar personer och sen hyr ut dem till olika bolag?
Det har ju vuxit enormt och jag tror att det är en utveckling som kommer hålla i sig av den enkla anledningen att det är ju, så att säga, ett sätt att gå runt det faktum att de regler vi har att göra med inte är flexibla. Det vill säga, vill du inte behöva tillämpa alla de regler som gäller för en anställning utan ha mer av en gummibandseffekt inom din organisation, då är det ofta konsultlösningen som står till buds.
Men kan det bli tufft för en arbetstagare? Man vet liksom inte vem som ansvarar för en. Det är väl den här konsultbyrån då som hyr ut den som ansvarar för dig som arbetstagare och inte det företag som du jobbar för.
Det blir definitivt tuffa gränsdragningsfrågor. Vem ansvarar för arbetsmiljön? Om någonting sker på arbetsplatsen, vem ska man vända sig till i den typen av frågor? Och det måste man ju givetvis reglera i samband med det upplägget.
För det kan ju kännas tufft då om jag skulle vara konsult på ett företag och så ska man ringa till den personen som är ansvarig för mig på rekryteringsfirman som samtidigt har 300 andra konsulter. Så kanske man blir lätt att man inte ringer den personen och dryftar sina problem som man upplever på arbetsplatsen. Är det vanligt, tror du?
Det tror jag är vanligt, men vad jag tror att du är inne på är ett problem som är vanligt även för anställda. Att jag tror inte att det finns så många arbetsplatser där anställda dryftar sina problem heller, vilket ju också är en ständig utmaning både arbetsrättsligt, HR-mässigt och organisatoriskt.
Om vi lämnar frågan kring bemanningsföretag och konsultande och sådär och lyfter oss en smula till lite mer ska säga, högre vyer i den arbetsrättsliga världen. Vilka är egentligen de vanligaste misstagen som arbetsgivare gör rent arbetsrättsligt idag som du ser i ditt dagliga arbete? Alltså rent generellt.
Mm, och det finns ju några som är ständigt återkommande som vi ser i många olika typer av bolag oavsett vad det är för bransch eller vad det är för storlek. Och det rör främst hur man hanterar rörlig ersättning. Det vill säga, i vissa fall så ska man betala pension på rörlig ersättning och i vissa fall ska man också betala semesterlön på rörlig ersättning. Och det är väldigt många bolag som saknar kännedom om. Och för att knyta an till det jag sa, att det är inte så svårt att göra rätt, men det är dyrt att göra fel, så är det ett typexempel på där det kan bli väldigt kostsamt att revidera i efterhand.
En annan fråga som vi har berört lite flyktigt här tidigare, det rör så kallade utköpsförhandlingar då, när man helt enkelt inte kommer överens om att den här människan ska sluta frivilligt, om jag uttrycker mig rakt på sak, utan man får så att säga köpa ut personen i fråga. Vad är det som gäller där på svensk arbetsrätt och arbetsmarknad?
Det är ganska vanligt förekommande, i första hand som en konsekvens av att uppsägning av personliga skäl i de allra flesta fall är en väg som bolagen väljer bort. Det är fortfarande i allra högsta grad en frivillig överenskommelse. Det vill säga att bolaget inleder en dialog med den anställde där utgångspunkten är att den personen ska lämna sin anställning i utbyte mot viss ekonomisk ersättning. Så några regler specifikt för det finns ju inte, men det blir ju en väldigt märklig situation eftersom den är helt byggd på frivillighet. Så kommer man inte överens, då kommer ju anställningsförhållandet att fortgå. Men då ska den anställde fortsätta att verka i en organisation som har meddelat att man nog egentligen tycker att den ska göra någonting annat.
Men i praktiken kommer kanske erbjudandet oftast ifrån arbetsgivarhåll, och då tänker jag på att man kanske har en arbetstagare som i och för sig sköter sig och gör det han eller hon ska utifrån anställningsavtalet, men att man hittar en lämpligare person för en viss nyckelposition, till exempel säga att jag vill att den här tjänsten ska besättas av en annan person som tar in externt, och då har vi ingen plats för den här. Vad är skäligt? Vad rekommenderar du dina klienter i de här sammanhangen att göra för att, citat, bli av med, slutcitat, den gamla då som i och för sig sköter sitt jobb men som man inte helt enkelt vill ha kvar för man har någon som gör det bättre, tror man?
Det finns en allmän missuppfattning på marknaden att man alltid lämnar en sån överenskommelse med 12 månadslöner. Jag vet inte varifrån det påståendet kommer. Det är inte med sanningen överensstämmande, utan i normalfallet når man överenskommelser på betydligt lägre nivå än så. Det som är svårt att uttala sig om generellt är ju att det, i och med att det har med individer att göra, i slutändan handlar om hur ser den personens möjligheter att få ett nytt jobb ut. Det vill säga, den ersättningen som man förhandlar med sin arbetsgivare ska ju egentligen vara en ersättning som kan ta en in i en jobbsökarperiod. Och då betyder ju det att parametrar som ålder, som vi redan har varit inne på, allmän livssituation, bransch och möjligheter på arbetsmarknaden i stort är de avgörande faktorerna för var man landar.
Jag har själv faktiskt suttit på ena sidan i den här typen av förhandlingar där jag var engagerad i en ideell förening som skulle försöka komma till ett avtal med en sån här person. Då hade inte vi någon jurist med oss, utan det var vi och han hade en representant med sig från facket. Jag tror att det är vanligt att folk inte uppsöker juridisk hjälp, alltså tar hjälp av kvalificerade jurister vid den här typen av förhandlingar, alltså arbetsgivare?
Jag tror att det är förhållandevis vanligt, och det knyter väl lite an till min hjärtefråga här om att många bolag har missat hur viktigt det är med en stark HR-funktion. Att man tror kanske att man kan lösa situationer genom att förhandla, för att man är van att förhandla andra typer av avtal. Men det här är en väldigt speciell förhandlingssituation. Det som ligger på bordet är, särskilt för en anställde, väldigt känslosamt, och det är svåra diskussioner, och jag tror att många påbörjar den typen av diskussioner och går lite snett där.
En känslig fråga i det här sammanhanget är hur gällande rätt påverkar till exempel en ganska vanlig situation, nämligen att en långtidssjukskriven anställd så att säga, man känner att det här är ohållbart. Vi får försöka köpa ut den långtidssjukskrivna. Då gäller lite hårdare regler, eller?
Egentligen inte, eftersom till syvende och sist så handlar det återigen, det är en frivillig överenskommelse som man kan inleda diskussioner kring. Vad jag nog efterlyser, som vi saknar på tal om din fråga, William, om ombud, är att våra klienter, har jag förklarliga skäl eftersom jag kallar dem för klienter, bestämt sig för att ha ombud i situationen. Men väldigt många fackföreningar företräder inte sina medlemmar i diskussioner om utköp eller överenskommelser. Och den lösningen tycker inte jag är särskilt bra.
Men är det här helt dispositivt mellan arbetstagare och arbetsgivare? Är det vanliga avtalsrättsliga regler som gäller om, jag menar ytterst om skälighetsbedömningar naturligtvis? Eller har arbetstagaren vid en efterhandsbedömning en starkare situation och att, låt säga att en domstol skulle kunna slå fast att det här är ett uppenbart oskäligt ersättning som personen i fråga fått. Han har fått en eller två månadslöner fast han då borde haft mer. Finns det den typen av praxis?
Just ersättningsfrågan tror jag väldigt sällan skulle vara föremål för diskussion, för den är just så olika beroende på vad det är för situation man befinner sig i. Vad som väl däremot har visat sig i att i de fall där bolag inte har varit uppriktiga med anledningen till utköpet, det vill säga man kanske menar att det finns en arbetsbristsituation för handeln och att man därigenom gör ett smartare beslut att gå med på en överenskommelse, det vill säga de egentliga allmänna avtalsrättsliga reglerna om att man får inte lura någon in i ett avtal, de gäller givetvis.
Jag skulle vilja göra en sån här tv-övergång och säga sist in först ut frågan. Vad kan vi förvänta oss här? Vi har pratat om januariöverenskommelsen tidigare, det har varit uppe på bordet. Vad tror du kommer hända?
Inte så mycket i mitt negativa, men uppriktiga svar på den frågan. Jag tror att det kommer möjligtvis komma lättnadsregler och det är väl det som man redan har förstått av de diskussioner som sker. Men jag tror inte att de förändringarna kommer motsvara det som är egentliga problemet på arbetsmarknaden.
Vill du ha en förändring? Inte sist in först ut ganska bra då?
Jag tycker inte att sist in först ut är bra. För jag tycker att man måste ta in andra parametrar i den bedömningen. Det ska inte vara lättvindigt eller oreglerat hur en arbetsgivare ska kunna säga upp anställda. Men det funkar inte heller att vi har det så stelbent som vi har idag.
Är det antalet anställda som kan undantas ifrån sist in först ut principen som du menar då? Eller hur tänker du rent strukturellt?
Det är nog vad den här utredningen som är pågående kommer landa i. Men vad vi gärna ser är ju, som vi redan har varit inne på, konsekvenserna av andra bitar. Det vill säga, visst kan man i en arbetsbristsituation landa i att man vill behålla en person som har, så att säga, hamnat fel på listan. Och då är det väl kanske naturligt att man i den lösningen ingår en överenskommelse eller startar en sån diskussion. Men jag tror överlag frikopplat från neddragningar eller arbetsbrist, att man också måste ge företag möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga, för våra svenska företag konkurrerar ju inte bara med svenska företag utan även andra internationella bolag som ju jobbar med andra förutsättningar.
Och det finns inte någon trygghetsfaktor i det här som är värd att bevara då på något sätt?
Trygghetsfaktorn är jätteviktig. Jag menar inte på något vis att man inte ska vara trygg i sin anställning. Det tror jag är absolut nödvändigt för att prestation överhuvudtaget ska kunna ske. Men tryggheten bör snarare ligga i att man vet vad som gäller. Det vill säga man känner till vilka skyldigheter man har som anställd och vad som faktiskt händer om man inte når upp till det.
Och jag bara tänker, det är ingenting som kan påverka den här så kallade åldersdiskrimineringen då? Att det här kan vara positivt i den meningen heller?
Att de reglerna som utmynnar av överenskommelsen skulle vara positiva för...
Nej, jag tänker sist in först ut, att det skapar en trygghet för den som har jobbat på ett ställe länge.
Så kan det ju vara, men fysisk ålder är ju inte alltid nödvändigtvis ålder i anställning hos ett bolag. Så jag tror att oavsett vilken lösning man landar i, det finns ju vissa som förespråkar att man till exempel ska låta arbetsgivare säga upp ganska fritt. men med en förutbestämd prislapp så att säga. Det vill säga att den här överenskommelsediskussionen sker inte, utan det är förutbestämt vilka skadestånd som ska utgå eller vilken uppsägningstid som ska utgå. Den är ju problematisk eftersom den ju lämnar fritt, och då vet man ju inte överhuvudtaget vilka skyldigheter man har. Så jag tror snarare på att tydliggör vad som gäller för anställningen, och det är ju en skyldighet som arbetsgivare givetvis har, men också tillämpningen av de regler vi har måste bli annorlunda.
Om vi skulle avsluta det här samtalet om arbetsrätt med att titta in i kristallkulan, vad händer inom svensk arbetsrätt på de kommande 5 åren, låt säga? Hur har det förändrats inom en 5-årsperiod?
Jag är som sagt var ljumt inställd till vad som kan landa utifrån utredningen om januariöverenskommelsen. Vad jag tror kommer ske är att vi kommer se fler arbetsrättsliga tvister. Och med arbetsrättsliga tvister så menar jag just tvister som är komna ur företagshemlighetslagen.
Fler arbetsrättsliga tvister, alltså, det säger Jenny Lundberg som är advokat vid Hannes Snellman advokatbyrå. Hon är specialist på just arbetsrätt. Stort tack för att du kom hit till dagens Juridikpodden idag och svarade på alla våra frågor. Stort tack också till er lyssnare för att ni har tagit del av detta.